I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna tillbaka till MMA-podden. Det här är veckans del 2. I förra avsnittet pratade vi om UFC 277. Så om ni vill höra mer om det så lyssna på det här först om ni vill. Eller hoppa bak på en gång och ta det här avsnittet som det officiella nummer 2. Vi kommer att prata om UFC on ESPN 40. Vi har Thiago Santos och Jamahal Hill som möts på huvudkortet i veckans Fight Night. Vi kommer att börja prata om Anton Turkal som var med i Contender Series förra tisdagen, natten till onsdag. Då gick han sin match i den första Contender Series av den här säsongen. Nu har det ju gått en vecka, så jag tror att alla är fullt medvetna om hur allting utspelar sig. Turkal vann. Däremot så fick den veckan extremt mycket kritik. Ingen på Team Contender Series var speciellt nöjda. Dana White var extremt missnöjd när han satt i presskonferensen. Nu har inte jag sett alla matcherna på Contender Series, men jag såg Turkals match. Jag var extremt hypad inför den. Jag tror att många av er där inne eller där hemma var också extremt hypade inför den. Han vann sin match. Jättebra, hatten av. Men tyvärr så fick han ju då inget kontrakt, vilket är inte så konstigt att han inte fick det. Men jag blir lite förvånad, måste jag säga. Alltså jag är ändå så här, alla som åker till Contender Series vet vad det handlar om. Det handlar inte om att vinna, det handlar om att visa upp sig. Du kan även tekniskt sett komma in till UFC genom en kanske ett optimalt krig där du inte vinner, men du får ett kontrakt på grund av att vara extremt underhållande. Så jag är fortfarande lite förvånad när fighters kommer till UFC och inte lyckas leverera. Det kan vara nerver, absolut. Jag förstår att det måste vara väldigt nervöst att kliva in i det som är UFC, även om det inte är officiellt UFC när du är på Contender Series. Men du fightas framför Dana White, Sean Shelby, du har stora ögon på dig, alla kollar, din karriär kan vara väldigt avgörande i det läget. Men det var en jättetråkig match. Om jag ska vara rent superärlig med vad jag såg, så tycker jag att det var en väldigt tråkig match. Så ja, det är nog så jag ser med det. Jättetråkig match, inte förvånad att han fick sitt kontrakt. Jag vill fortfarande se Turkal i UFC. Jag vill jättegärna att han levererar, men nästa gång hoppas jag också på leverans. Och jag tror om det är svenska framtida fighter som sticker till Contender Series, våga chansa, skulle jag nog säga. För det är det som gäller, och det var i princip allt det Dana White sa efter galan också. Att varför kommer man hit om man inte är redo att köra? Vad var din tanke om matchen?
Ja, alltså det finns inget sätt att vända och vrida på. Det var en tråkig match. Liksom. Jag kan förstå att liksom, Turkal hade ändå haft en ganska så lång... ett långt uppehåll mellan detta. Jag kan tänka mig att ringrost liksom spelar en faktor också. Och han mötte en legit väldigt bra kille som liksom hade lika mycket erfarenhet som alla Turkals tre senaste motståndare sammanlagt i nästan. Så alltså, jag kan förstå att liksom försöka ta en säker väg till seger och liksom typ inte riskera att bli knockad eller sådär, göra någonting dumt bara för att. Men jag kan tycka att det fanns vissa sekvenser där kanske mer aktivitet verkligen inte på något sätt hade skadat hans chanser att hålla position. Liksom, jag tycker det är någonting som typ Tobias Harila har pratat om och som jag tycker är ganska relevant att ta upp. Att i vissa grappling-positioner att vissa fighters inte släpper för att liksom avlossa slag. Att det är så mycket fokus på att hålla positionen än att orsaka skadan liksom. Och i vissa situationer kan jag nästan tycka att okej, om du vet, alltså jag tycker nu har man märkt att okej, den här brassen kommer inte riktigt kunna stoppa de här försöken för grappling, även om kanske Tokarin inte får varenda nedtagning. Att mixa upp, kanske släppa och sen bara armbåga, sen boom, ner igen på en single leg eller någonting sånt. Jag tror att det hade potentiellt kunnat hjälpa både hans chanser att få ett kontrakt och även hans chanser att få ett avslut. Men ja, alltså det är liksom soff-experten där som har en åsikt. I slutändan, den viktigaste åsikten är Dana White, och han ville ha underhållning. Han fick inte det. Jag menar, jag tror ändå vi kommer se Turkal i UFC. En obesegrad lättungviktare med 8-0 och en liksom som ser bra ut. Menar, är han den sexigaste lättungviktaren i Europa? Det är mycket, mycket möjligt. Han har många avslut. Han har en rolig fightingstil egentligen som kanske inte visades lika tydligt i denna matchen. Jag är helt övertygad om att vi kommer se Turkal i UFC. Han har bara 26. Det kanske bara att det tar lite längre än vad vi trodde, och det är okej. Jag ser nästan hellre att han kommer in till UFC när han är helt redo än att han stressas in, går 1-2 i matcher och sen blir utkickad. Liksom, nej, jag är okej. Vissa saker får ta sin tid.
100%, jag håller med. Ibland så behöver man bara mer tid innan man kliver in. Det intressanta som jag undrar däremot, det är vad sa, nu vet jag att du inte sett veckans Contender Series, men jag undrar verkligen vad Dana White sa till alla fighters som gick den här natten, för att alla matcher var helt galna. Det var superbra matcher rakt igenom hela Contender Series, som de gick från en bokstavligen katastrofalt tråkig öppning för Contender Series. Men någonting måste Dana White ha sagt, för att alla som gick ut och slogs var verkligen on fire under den natten. Så se den om ni inte har sett veckans Contender Series, ta och kolla in den. Väl värt tittningen, kan jag säga. Väl värt. Ska vi blicka framåt till UFC och ESPN 40 som går av stapeln nu natten till lördag. Vi har Thiago Santos och Jamahal Hill som står för huvudkortet, eller huvudnumret. Och nu gör vi inte fel, den här gången börjar vi med de som är högst upp. Ska jag ta fram lite stats på de här. Jamal Sweet Hill Dreams har en förlust, det är mot Paul Craig. Det är 3 matcher sen. Det är otroligt hur armen flög konstigt ur led där i juni 2021 för att sen fightas igen i december och sen igen i februari. Avslutar båda sina motståndare i första ronden. Han ställs mot Thiago Santos Maheta som har 22 vinster, 10 förluster, 15 och 11 sub, förlorat 3 sub, 3 knockout. Har just nu, jag hade glömt att han hade så här dåligt record just nu, okej. Han har vunnit en för sina senaste 5. Och det är Johnny Walker, ett domslut. Efter det förlorade han domslut mot Magomed Ankalaev innan han har torskat mot Jones, Glover Teixeira, Alexander Rackett. Och det är så sjukt, för att han har dragit upp en sån fin segersvit, tar sig mot en match med John Jones där hans ben är trasigt och fightas till ett delat domslut mot John Jones, som man tänker nu, oh my god, här kommer Thiago Santos, han kommer komma tillbaka, han kommer bana vägen, han kommer plocka det där bältet. Nej. Det har ju inte sett bra ut för honom. Hur tror du att det kommer se ut nu på lördag?
Alltså detta är en intressant match. Jag tycker det på något sätt säger lite grann om stadiet av lättungningsdivisionen. Gamla gardet mot nya gardet. Jag menar, vi får ju vara ärliga. Alltså Santos, han har ju sett lite blek ut i stort sett sen John Jones. Och egentligen, det är väl lite förståeligt, han gick 5 ronder med inga knän. Jag är inte förvånad om han har bestående skador från det. Alltså det är så lätt att man glömmer bort det där mellan matcher, liksom hur påverkade fighters blir av det. Jag tycker man har sett lite, man har sett på något sätt lite effekt av det. Han har inte haft samma sådär snäppiga, effektiva striking som jag tycker han hade innan matchen mot John Jones. Sen, man kan inte räkna bort honom, för han är ju fortfarande en kille med dynamit i nävarna, och han är definitivt den tuffaste motståndaren som Jamahal Hill har fått. Jamahal Hill är en kille som Utöver att han är riktigt rolig på sociala medier, om ni inte följer han på Insta, följer han, för han lägger upp väldigt mycket roliga videos och sånt. Men han är en kille med lång räckvidd, 2,01 i räckvidd, vilket är ganska så, det är liksom nästan 10 cm längre än Santos. Så det är lite av en fördel där. Powern skulle jag nog ändå säga ligger hos Santos, men volymen, och det är någonting som jag tror kan vara avgörande här, kombinationen av volym och räckvidd. Om Jamal Hill kan hålla liksom aktiv jab, akta sig för kontringarna och bara liksom pressa Santos mot buren som man gjorde mot Johnny Walker, och sen bara vänta tills de här öppningarna presenteras, så gillar jag faktiskt Jamal Hills chanser i denna. Jag tycker att Santos bästa chans är nästan att sega ner det. Ett kort av distansen lite grann. Jag tror han vill hellre vara lite mer av en boxningsdistans där han kan lossa iväg de här tunga krokarna och armbågarna. Det tror jag han vill göra, medan Jamal Hill vill nog hålla det lite mer på distans, och jag tror faktiskt han lyckas det med det där. För att kolla han på Santos senaste matcher, typ Ankalaev, eller hans senaste förluster rättare sagt, Ankalaev och Rakic, jag tycker han har besegrats i sparkdistans i många avseenden, och jag tror Jamal Hill kan hålla det där. Han är 31, vilket det är inte jätteungt, men för lättungvikt inte heller jättegammalt. Hans enda förlust är liksom den mest brutala submission eller armbaren jag kanske sett de senaste 2-3 åren, och då ville han ändå fortsätta. Det var liksom domaren som gick in och bara nej, jag tänker inte ha din arm på mitt samvete, jag stoppar det nu. Så jag tror faktiskt vi får se lite ut med det gamla, in med det nya här. Alltså, Jamal Hill måste ta sin tid på sig. Han får inte stressa fram det och bli slarvig. Men jag tror att så länge som man kan ha disciplin och hålla räckvidden, så tror jag han fixar det.
Ja, jag tror nog det är med. Alltså bara av att titta på Santos record så lutar jag ju ganska snabbt åt att han kommer inte vinna. Han har inte riktigt sett ut som det själv, och det är som du säger, det kan mycket väl vara knäna. Så det är större problem än vad vi kan se. Och jag menar, du kan ju få en skada som också är ganska karriärsförstörande, att du är fortfarande, du har all möjlighet att röra dig och göra allting och träna och hit och dit, men när det väl kommer till match så kan det vara så att det ställer till mer problem än vad vi ser, att det kan vara en fysisk smärta som han känner av och kanske inte kan göra allting där inne som han en gång i tiden kunde. Men nej, alltså kort och gott, jag lutar åt Jamal Hill. Jag tror att Thiago Santos hade sin möjlighet, men nu är det många krig in, och han är 38 år. Han fyller 39 år i januari. Där har vi ytterligare en fighter som verkligen är på den sista versen av sin karriär, och vi kommer se många sådana som kommer att börja kliva in i pension. Jag tror att vi kommer se dem ganska så fort nu också, för nu har MMA vuxit, det har blivit stort, det har åldrats, nu har vi ett garde av gamla fighter som till slut kommer att behöva säga hej då. Och jag tror nog tyvärr att han är nog där, med åldern och skadorna och antalet krig han har gått, så tror jag nog att han närmar sig sin sista match. Men jag tror ändå att det här är nog Jamal Hills match, skulle jag nog säga. Och jag blir inte förvånad om vi får ett spektakulärt avslut igen, skulle jag säga.
Ja, jag köper det. Santos har blivit knockad av fighters som jag inte skulle kalla värsta knockout-killar, liksom David Branch. Han blev väl också knockad av Musasi, blev han väl också? Ja, alltså det är det. Han är utan att han bättre i lättungvikt än vad han var i mellanvikt, men vi har sett han bli sänkt av fighters som jag inte skulle kalla värsta knockout-killar, så detta är nog en drömmatch för Hill. Och för Santos, alla kan inte vara Amanda Nunes, alla kan inte göra en sån vändning i 30+.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, verkligen. Co-main event, Vincent Deluque, Geoff Neal. Vad gäller Vincent Deluque så kommer han ifrån förlust mot Belal Mohamed. Enhälligt domslut som inte gick hans väg. Innan det hade han vunnit 4 stycken matcher. Geoff Neal har en vinst mot Ponce Nibio. Delat domslut innan det förlorar mot Steven Thompson och Neil Magny. Det är en intressant match där. Väldigt intressant match. Jag trodde ju inte att Vincent Deluque skulle förlora mot Belal Mohamed, men det gjorde han. Och nu är Belal positionerad där han är. Geoff Neal, som jag trodde mer om efter Nico Price och Mike Perry-matchen och även en vinst mot Belal Mohamed, åkte sen på 2 tuffa förluster mot Steven Thompson och Neil Magny, men vann då senat mot Ponce Nibio. Jag är kluven. En match bak hade jag nog utan tvivel sagt att det är Vincent Deluque, och jag lutar nog ändå åt att jag tror att Deluque vinner. Men jag blir lite osäker efter förlusten mot Mohamed, för att jag hade Vincent Deluque som en sån solklar favorit i det mötet, men han torskade. Var står du?
Ja, alltså jag måste för det första säga att jag verkligen gillar den här matchen. Den här matchen har mycket mer typ energi än vad main event har, till och med, för att liksom, det är inte där man tänker att den ena, en av de här är tydligt på väg ut och på väg ner. Det är liksom typ, nej, vi har ju nu två bra welterviktare med dynamit i händerna som gör upp om liksom vem som är på väg upp, och det finns lite mer, alltså jag hade inte hatat om detta var main event egentligen. Nej, ja, alltså de tyngre viktklasserna får fan lite kvotering ibland, och det är orättvist, men ja, hur som helst, ja, alltså båda två har väl visat ett par svagheter, men det som talar för denna matchen nästan är att jag tycker båda två har visat, har haft svårigheter mot lite liknande fighters. Nu är visserligen Belal Mohamed mycket, mycket mer offensiv brottning än till exempel Steven Thompson och Neil Magny. I och för sig Neil Magny använder en del grappling mot Geoff Neal också. Men jag tror inte riktigt någon av de här två killarna kommer dyka på double leg efter double leg. Liksom. Jag tror nog de här två killarna helst vill hålla det stående. Och där är det jämnt. Alltså jag har faktiskt väldigt svårt att säga vem som har fördelen stående. Båda två slår väldigt hårt. Båda två har många avslut. Men jag skulle säga att kanske den avgörande faktorn kan vara grapplingen. För jag tycker ändå Luke har visat, för det första, han har en grym jävla darts choke. Det har han definitivt bevisat. Men Han är ändå lite underskattad med sina submissions. Han har ett par grejer han behöver jobba på vad gäller sin rörlighet. Främst sida mot sida, det såg man med Belal Mohamed. Och sen också sin defensiva brottning. Men jag säger som så här, jag blir inte förvånad om Geoff Neal tar det. Men jag lutar åt att Luke kan ta det, bara för att jag ser bara att han har lite fler vapen i sin arsenal. Men det är helt ärligt jättejämnt, och jag är inte helt övertygad om någon av dem. Jag bara tror att liksom, om någon av dem blir skakad och de kanske dyker in på liksom lite halvslarvig clinch eller någonting sånt, där tror jag att Luke kan vara mycket farligare än vad Neil kan vara. Så just det där lilla grejen pushar Lukes favör, men det är jämnt, och detta kan mycket väl vara fight of the night.
Ja. Det kan det, och jag vill bara säga till alla lyssnare där. Först och främst vill jag tacka alla som var med på livechatten som jag har hållit på YouTube, som var med inför de senaste livechattarna. Jag kommer ha en livechatt nu till helgen. Jag vet inte om det blir fredag eller lördag. Om ni vill uppdatera om när, var och hur, eller man ser den på YouTube, så om ni klickar på länken här i bion, prenumerera på YouTube. Klicka på det här att ni får aviseringar, för att jag lägger upp på YouTube, och då kommer ni se exakt vilken dag, vilken tid som livechatten kommer att gå. Ta med er alla frågor ni har bara. Så laddar vi upp inför den här galan på bästa sätt. Så livechatten är tillbaka, och nu är min semester över, så nu blir livechatt förmodligen varje helg den närmsta tiden framåt. Så lägg en sub, så pratar vi om matchen där. Nej, men galen match. Sjukt spännande. Jag hade inte haft problem om det här var huvudmatchen. Jag tycker att den är väldigt, väldigt bra. Jag kan se den här utspela sig på många, många sätt. Och, det är sjukt spännande. Jag tror att de här två kommer stå och slagväxla och det kommer att bli väldigt, väldigt intressant.
Mm. Alltså fansen blir typ största vinnarna, helt ärligt. Ja. Det är så knivigt, tycker jag. Det är så svårt att se jättetydlig ledning någonstans att liksom, City bara också njut, homies. Det är det jag känner.
Är du lite förvånad över att Kamaru Usmans brorsa Mohamed The Motor Usman har blivit signad till UFC?
Ja, alltså inte helt säkert. Jag menar, eller okej, finalisten, även den förlorande finalisten brukar väl få en till chans, men nu måste jag erkänna, jag har faktiskt inte kollat senaste säsongen av Ultimate Fighter. Men min kollega Pezman skrev till mig igår, jag bara, spoiler alert, Mohamed Usman är jättedålig. Jag bara, okej.
Ja, för att jag...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag kan säga att jag såg det sista avsnittet jag såg, det var det Mohamed Usman gick. Han kanske vann den matchen. Det kanske jag som fick för mig att han förlorade. Nej, han vann nog den matchen.
Men det var split.
Det var delar, jag kommer inte ihåg. Alltså den säsongen för mig var jättedålig. Jag hade tänkt kolla på hela, jag hade tänkt att jag skulle prata om den i nyhetssvepen. Men två avsnitt in så kände jag bara, okej, det här är sjukt tråkigt. Av någon anledning så sändes den inte på Viaplay. Så jag lyckades hitta någon uppladdning på YouTube. Alltså den dök upp i mitt flöde helt enkelt av så här, du brukar titta på MMA, du kanske gillar det här också. Och så var det helt plötsligt Ultimate Fighter-säsongen som folk hade laddat upp. Så jag såg två avsnitt där, men två avsnitt in så kände jag bara, jag tänker inte titta på det här. Det är jätteointressant. Alltså hela säsongen var bara så jättetråkig. Har ni sett hela säsongen och tyckt att den var jättebra och att jag kanske bara så här, bro, du borde ha väntat till avsnitt 3 för då händer det. Skriv gärna och berätta, för jag har noll koll på vad som hände. För att de första två avsnitten var för dåliga och jag kände bara att jag har följt alla säsonger, men jag ger upp nu. Den var ingen bra. Men Usman ska i alla fall möta Zach Pauga. Pauga har just nu 5 vinster och han var också med i Ultimate Fighter-säsongen. Så båda två har fightats där och jag får med att han vann sin match där också, så det är inte så konstigt att, för det är det de har börjat göra nu, att oftast de flesta får en match. De brukar få en match efter. Det gäller inte alla, men det händer. Så nu får vi se om vem av dem som kommer att få stanna i UFC, för jag tror att det här är en vinna eller försvinna match direkt. Det är inte en title eliminator, det är mer en contract eliminator. Så ja, vi får se om de...
Jag lutar nog lite mot Pauga, mest för att jag såg Usmans match i PFL och då blev jag inte särskilt imponerad. Medans Pauga, han gick 2 matcher i Cage Warriors och jag såg den mot Marcus Perez. Och jag bara såhär, okej, ändå en sådär obesegrad tungviktare liksom. Ja, det är väl ändå lite spännande. Eller nu har, i och för sig, jag tror han fightats egentligen i lätt tungvikt, men går upp till tungvikt för detta. Men ja, alltså, helt ärligt, jag bryr mig inte så mycket, för att jag tycker hela konceptet med Ultimate Fighter är lite typ played out vid detta läge. Contender Series har nästan ersatt det på något sätt.
Exakt.
Så jag lutar väl lite grann mot Pauga, men jag bryr mig faktiskt inte.
Sen har vi två debutanter, två tjejer, Brogan Walker och Juliana Miller. Då har vi Brogan the Bear Walker som har 7 vinster, 1 via sub, vunnit 6 matcher via domslut, förlorat 2 via domslut. Hon kliver in med en vinst i ryggen. Och innan det då 2 förluster. Hon möter, alltså det här är en jättekonstig matchning, Juliana Miller som har 3 matcher, vann sina 2 första och kliver nu då in i UFC med en förlust i ryggen. Det här är det undligaste UFC.
Fast det är också Ultimate Fighter.
Är det också? Det är det, va? Ja, men då är det därför. Yeah. Så det är okej. Där ser du, jag har ju inte knappt kollat på den här säsongen. Det är bara massa Ultimate Fighter-personer på det här kortet. Det är det handlar om. Alltså. Jättemånga som får testa vingarna. helt enkelt.
Känner inte till någon av de här tjejerna. Jag ser dock att Brogan Walker, hon har i alla fall mött bättre motstånd. Mm. Hon har förlorat mot Erin Blanchfield och Pearl Gonzalez. Hon har en vinst över Miranda Maverick. Hon slog Hannah Guy i Ultimate Fighter. Så enbart baserat på det så säger jag henne. Och plus hon fightas ifrån Guam. Jag tycker det är alltid kul när man ser såna här små länder dyka upp i UFC. Så jag hejar på henne, men igen, jag kunde inte bry mig mindre. Alltså.
Ja, det är spännande grejer på en gång nu på lördag.
Motsatsen till spännande. Men det finns ett par bra grejer på kortet. Ja, alltså, main event och co-main är bra. Och,
men sen har vi ju, vi måste ju lyfta your favorite fighter of all time, the GOAT. Smiling Sam Alvey is back. Han möter Michal Oleksijczuk. Smiling Sam har 33 vinster och föga 17 stycken förluster. Han har blivit avslutad 3 gånger via sub och 3 gånger via knock. Men på sina 33 vinster har han submittat hela 3 pers, men han har knockat 19. Han Klivian har. Han vann sin senaste match 1 juni 2018. Sen har han förlorat 1, 2, 3, 4. Men han har en oavgjord däremellan. Sen har han ytterligare 1, 2, 3 förluster på rad. Ja. Och nu möter han Oleksijczuk. Är det nu Oleksijczuk från Polen ska med Polish Power slå den sista spiken i kistan för Sam Alvey? Eller vad säger du?
Ja, det måste det vara. Alltså, det känns som att jag har sagt detta så många gånger för att Sam Alvey har fått fler... Alltså, jag vet inte vad han har gjort Dana White för tjänster för att få... De här chanserna som han uppenbarligen inte förtjänar. Det är ingenting personligt. Han verkar vara världens snällaste kille. Men han platsar inte i UFC. Hans senaste vinst, som du sa, 2018, split decision mot John Villante av alla. En kille som inte heller hörde hemma i UFC mot slutet av sin karriär. Alltså jag tycker det är så orättvist när det finns fighters som typ förlorar 1 av 3 men visar potential, men som får kicken. Och sen så kan en fighter som jag tycker inte alls imponerar. Alltså, när var det sist han gjorde nu? Okej, han knockade Marcin Prachnio i början på 2018. Jag måste fan kolla upp, för jag minns knappt vem det där är. Ja, okej, det är väl hans sista imponerande match eller imponerande seger på något sätt. Alltså, stackars Rashad Evans att han har förlorat mot Sam Alvey. Det ser så jävla dåligt ut, men... Nej, jag tycker att de här jävla polska namnen. Oleksijczuk, jag tycker han har ändå hållit en högre nivå. Även om han kanske han har haft lite blandade resultat, liksom förluster mot OSP, Jimmy Crute och Dustin Jacoby. Alla de är ju topprankade, så det är liksom inte världens sådär skam som så. Jag tycker Oleksijczuk håller en högre nivå, och detta måste bli spiken i kistan. För att helt ärligt, om inte det blir det, Dana, signa mig. Okej, okay? Jag kan gå ut och möta Sam Alvey och typ förlora ett delat domslut säkert, för att så pass dålig är han.
Alltså, det är så kul när Tony Ferguson och sån snackar och så här, Michael Chandler, Dana White privilege. Det är så här, du ser förbi Sam Alvey. Där har vi the real Dana White privilege. Det är någonting som är jävligt suspekt vad gäller Smiling Sam. Men det är nog leendet. Jag tror att det är svårt. Alltså, det är svårt att sparka någon som ler. Precis som man inte vill slå någon med glasögon, så kan man inte sparka någon som ler. Det går inte. Så det är där ni har det. Tillhör ni UFC och vill komma in eller vara kvar, le. Le, le, le. Det är det enda ni behöver göra. Ja, vi får se om det blir sista matchen eller inte. Däremot, jag är lite nyfiken på Terrence McKinney. Som möter Eric Gonzalez. Terrence McKinney har ju en väldigt intressant historia. Förlorade dock senast då mot Drew Dober. Han har gått 3 matcher i UFC. Vann mot Frivola, Farsiam. Torskade sen, blev avslutad mot Drew Dober. Nu möter han Eric The Ghost Pepper Gonzalez, som har 14 vinster, 8 knock, 1 sub, förlorar 6 matcher, 1 via knock och 2 via sub. Förlorar senast mot Jim Miller. Och det var hans debut i UFC. Så nu får han gå sin match nummer 2 mot Terrence McKinney. Vad tror du här?
Jag gillar verkligen denna matchen för det första. Jag tycker denna matchen förtjänar att gå på huvudkortet. Man kan slänga bort den där inkvoterade tungviktsmatchen. För att detta är egentligen två fighters som jag ser som har potential i divisionen. Alltså visst, McKinney förlorade senast mot Drew Dober. Men för de som har glömt den matchen, Terence McKinney hade Dober på hal is. Alltså han var typ ett bra slag ifrån att knocka Dober och typ skrälla där. Och sen innan dess två jätteimponerande knockoutvinster. Alltså den knockouten mot Matt Frivola, det var på 7 sekunder. Och Fares Diam, alltså han har kanske inte riktigt levt upp till det, de förväntningarna som vissa hade på honom. Men det är ändå en ganska legit vinst i mina ögon. Och samma med Eric Gonzalez. Alltså visst, han förlorade mot Jim Miller. Jag tyckte han hade ett par bra stunder där i den första ronden. Jag lutar ganska starkt mot McKinney egentligen i denna matchen. Men jag gillar verkligen matchningen. Gonzalez har potential och det liksom, detta är visst, det är nästan lite av ett hopp in i djupa änden av poolen att sådär förlora mot Jim Miller och sen få en sån het talang som McKinney. Men smeknamnet The Ghost Pepper, fucking älskade. Alltså, det är så du vinner mitt hjärta. Liksom. Ett sånt namn, det är riktigt fett. För de som inte vet, Ghost Pepper är typ bland de hetaste chilipepparna du kan äta i hela världen. Men jag tror att McKinneys sådär snabba, snärtiga striking, sättet att han använder sin räckvidd på, jag tror det kommer förmodligen vara avgörande. Jag ser också bara att han bara generellt sett har mer power i sina slag, men jag tror att Gonzalez kommer göra en rolig match utav det. Han kommer sätta bra motstånd och ändå tvinga McKinney att gräva lite djupt. Så, och det har han säkert lärt sig göra efter förlusten mot Drew Dober.
Brian Battle får en intressant match. Han får möta Takashi Sato. Satos UFC-karriär har väl inte varit superbra. Han har vunnit 2 av sina 5 matcher i organisationen. Har just nu 2 stycken förluster i ryggen. Miguel Baeza, Gunnar Nelson. Haft ett uppehåll på nästan 2 år, men mötte Nelson då i mars och gör nu sin andra match för året. Så jag tror att det här kan nog vara lite en sån här förtjänar Takashi Sato att få vara kvar. Och hur bra är egentligen Brian Battle? Kan han ta sig an en kille som ändå har varit i gamet sedan 2013 då? Jag vet inte, den här är lite knepig. Jag tycker att man vet för lite om Battle, och som sagt Sato har väl inte toklevererat kanske där inne heller. Så knepig match, vad säger du?
Ja, det är en bra sådär avgörande match för att se vem som, du satte ganska bra ord på det där. Alltså Sato, han har ju hyfsat bra striking. Liksom hans 2 vinster i UFC är ju på knockouter. Han har en hel del knockoutvinster innan han kom till UFC också. Mot helt respektabelt motstånd i Pancrase. Pancrase är ändå en liksom respektabel organisation. Battle, ja, han, ingen hemlighet. Han vill brottas. Han kommer vilja ta den här matchen till mattan. Och Sato kommer vilja hålla matchen stående. Vem kan implementera sin gameplan bäst? Liksom, jag vet inte om... Alltså ändå, jag skulle nästan säga att nu i efterhand, Brian Battles vinst i Ultimate Fighter mot Andrei Petroski är nästan hans bästa vinst. Ja. Även om han har 2 vinster i UFC efter det. I sådana här situationer, traditionellt sett brukar ju brottaren vinna, men han kan bli prickad. Alltså jag tycker han är ju långt ifrån den mest tekniska fighten i divisionen, vare sig med brottning eller striking. Så Sato kan ju pricka honom, men jag lutar nog lite åt Battle i denna.
Sen har vi Miranda Granger som möter Corey the Hobbit Poppins McKenna. Relativt liknande records. Granger har en match mer. Hon har 7 vinster och 2 förluster, medan Corey har 6 vinster och 2 förluster. Granger däremot får man nog se en liten så här. Hon gillar avslut. Det är hon endast 2 gånger varit på domslut, och den ena var vinst, den andra var förlust. Hon har avslutat 1 via knock och 5 via sub och blivit submittad 1 gång. Men har just nu 2 stycken förluster i ryggen på sina 3 matcher totalt. Hon debuterade mot Hannah Goldie, vann mot henne. Sen har vi Corey McKenna, som har gått 2 stycken matcher i UFC, vann sin debut mot Kay Hansen. Hon kom med Contender Series-vägen där hon vann mot Vanessa Demopoulos, men förlorade sen mot LC Reed i mars i år, och det var ett delat domslut som inte gick vägen. Har du någon vinnare eller förlorare i den här matchen?
Den är lite svår kan jag tycka. För ja. Båda två har varit lite besviken på deras senaste matcher. Liksom typ att McKennas senaste blev en split, tyckte jag att det var liksom förfärligt. Jag minns också att det var en domare som gav henne alla tre ronder, och det förtjänade hon inte. Hon förtjänade att förlora alla tre ronder. Granger lite samma där. Alltså förlora mot Ashley Yoder. Ashley Yoder är en tjej som jag tycker inte hör hemma i UFC egentligen. Mm. Jag skulle väl kanske knapp fördel till McKenna, som jag tror är lite bättre på marken också. Båda två ganska slarviga stående skulle jag säga. Jag tror McKennas bästa chans är nog att ta ner matchen till mattan här. Tror hon kan göra det. Men ja, jämn matchning. Men jag tror att någon av de här kommer åka ut från UFC efteråt. Eller kanske inte McKenna. Hon är ändå ung och hyfsat intressant talang så där. Men om Granger förlorar så kommer hon nog åka ut.
Mm. Ja, jag tror att det är lite där så som matchen kommer att hamna. Förmodligen så kan det bli lite vinna alternativt försvinna. Så får jag helt enkelt se. Är det någon mer match som du vill lyfta innan vi avrundar?
Jag kan säga att jag gillar dammatchen som är på huvudkortet. Mm. Arian Lipski mot Priscilla Cachoeira. Två brasilianska strikers som har haft problem i UFC för att de har blivit nedtagna en del. Nu så är det typ det first one to shoot a dusty bitch typ. Som Conor sa, eller som Dustin sa mot Conor, att jag tror att de här tjejerna behåller det stående. Jag tror faktiskt det kan bli ganska kul. Lutar nog lite mer åt Lipski, men hur som helst så tror jag egentligen fansen blir de största vinnarna här. Jag tror att det kan bli kul.
Cachoeira har ju fått många möjligheter att stanna i organisationen. Debuterade mot Shevchenko, vart ju överkörd, förlorade mot Molly McCann, förlorade mot Luana Carolina och sen lyckades hon rädda upp två vinster på rad, förlorade sen mot Gillian Anderson och vann senast på Jion Kim. Så ja, det ska bli spännande att se. Mm. Det här ser vi på lördag, och den här veckan är vi tillbaka på måndag. Och precis som jag sa i förra avsnittet, så vi brukar spela in podden runt 12 snåret på måndagarna. Och då syftar jag inte på 00 måndag, alltså när klockan har slagit en minut över 23.59. Utan vi spelar in på måndag runt typ lunch. Så om ni oroar var är podden, då vet ni att den kommer att dyka upp runt 2-3 typ. Där kan ni nog räkna med att kunna hitta podden. Så behöver ni inte sitta och klicka frenetiskt på appen. Det känns som att det är bättre att ni får den lite senare på eftermiddagen än att vi slänger upp den på tisdagen. Så håll ut, så kommer ni ha den där. Om folk inte redan följer dig och Diego, vad gör man det?
Så mig och Diego följer ni givetvis på mitt personliga konto på @vmseb. Där kommer ni också se alla asgoda veganrätter och mexikansk mat jag ordnar. Alla MMA-grejer och jobbgrejer kan ni följa på @VendelMartinez. Och ikväll så kommer ett nytt avsnitt av min podcast Vad är dealen ut? Det följer ni på Vad är dealen? Och vi är i full sving med det där. Vi har intervjuat två av skådespelarna i SVT:s nya serie Bror, som har premiär den 19 augusti. Imorgon torsdag så ska vi intervjua Laura Okai, en av Sveriges stigande TikTok-stjärnor. På måndag ska vi intervjua två modeller för Prada. Och på tisdag så ska vi intervjua vår alldeles egna Stefan Romare. Så det kommer vara mycket content på vardagsdelen. Och utöver mitt jobbkonto så kan ni också följa andra jobbgrejer jag gör på maximumsports.se. Både på Insta och såklart på webben.
Grymt! Mig hittar ni på @PaulElvaje och MMA-podden hittar ni på @MMA-podden. Vill ni lyssna på min andra podd som heter Öppet sinne, gör det! Så där går jag igenom allting som har med livet att göra. Så ifall du söker på svaret efter livets frågor, då får du lyssna in Öppet sinne. Och självklart, sist men inte minst, tack till alla patrons som är med att stötta podden. Den stöttningen uppskattas så mycket mer än vad ni kan tro. Och om ni inte vill stötta på Patreon för att ni känner nej, inte än, lägg i alla fall en sub på MMA-podden och prenumerera där, så skulle jag uppskatta det jättemycket. Det är ett litet klick för dig, men det betyder väldigt mycket för poddens möjlighet att växa. Och dela podden med era vänner eller lägga upp en story, så uppskattar vi det jättemycket. Nu får ni njuta av den här veckan. Ha det jättebra. Hej då!
lightweight champion of the world.